Hej och välkomna till avsnitt 1182 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 135 i Miserium USA-valet 2020. Här följer ett samtal med Tim Borgqvist som stöder Donald Trump som han har träffat vid flera tillfällen och som här pratar om energin i Trumps rallyn och vad det innebär för fighten nu i höst. Varmt välkomna. Tim Borgqvist, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata lite grann om Donald Trump och du är ju precis som jag en stor Trump-fan. Du har hängt med under jättelång tid i Donald Trumps, inte bara i hans politiska karriär utan även dessförinnan. Och det här har vi pratat om förut du och jag i lite olika poddavsnitt. Men jag tänkte, det var länge sedan du var med sist, så kan du berätta om något tillfälle när du faktiskt har träffat Donald Trump? För att du har faktiskt gjort det.
Ja, det var kort på 80-talet när jag jobbade med mitt första företag som hette Scandinavian Newspaper. Distribuerade tidningar över hela USA, allt från DN till Dagens Industri och så vidare. Och då var vi uppe spontant sent 80-tal och var mest intresserade av Trump. Hade sett mycket på TV och sådär. Då var jag i närheten, det var mycket med Manhattan. Så vi gick upp i Trump Tower och lyckades till slut få tag på honom genom att ställa lite frågor och bara chansa och knacka på dörrar och fråga. Och han var väldigt trevlig mot oss på olika sätt. Sen tänkte man inte mer på det. Ett par år senare så ville vi lansera en svensk golfvagn. En liten speciell mahogny-trävagn med mässingslag som var tillverkad i Gränna som han blev intresserad av. Och vi lyckades få till en träff igen och han bjöd på en lunch och vi pratade lite. Sen hade inte han tid men han satt oss i kontakt med golfimportörer och golfshoppar och grossister i USA. Så att det ledde till vissa resultat för oss. Han var genuint trevlig och snäll och sådär, visa lite om byggnaden och sådär. Väldigt kort, en halvtimme kanske. Ja. Men hade en positiv uppfattning av honom ända fram tills då hans tv-serie Apprentice började. Och sen i Florida så gick vi på det första rally som vi hittade i Miami. Det var ju 2016 innan han vann. Det var mitt i kampanjen. Och då hälsade han på alla som var där. Jag fick en selfie med honom. Vi filmade lite. Satt i baren på Doral då, hans golfkomplex i Miami. Och alla liksom, han svarar på frågor, han kramar om alla, han var allmänt trevlig. Det var den här uppfattningen jag har haft om Trump hela vägen, att New York älskar Trump. Mm. Nästan alla har älskat Trump fram till han vann presidentvalet. Det är rätt märkligt.
Det är märkligt och det är jätteintressant. För jag menar, bilden man får, alltså oavsett om man är positiv eller negativ till Trump, det var ju ändå att han var väldigt så här konfrontativ under kampanjen 2016. Och det finns ju orsaker till det såklart. Men tittade man bara utifrån så lät han arg och han liksom, han hade den attityden. Men det du berättar och det jag har liksom fått, den bild jag har fått när jag pratat med dig förut, är att Trump har en ganska mjuk, avslappnad sida så här, på sidan om scenen och på sidan om kamerorna. Stämmer det?
Absolut. Han är ju extremt noga med att vara och bli omtyckt. Så hans familj, hans vänner, folk som Rudy Giuliani till exempel och även folk som idag är emot honom, Hollywood-kändisar, alltså de slog sig om att få vara med Trump. Och tittar man på gamla intervjuer med Letterman och andra under 80-talet, 90-talet och fram så ser man ju vilken respekt de har för honom. Hur lugn och trevlig Trump är, hur rolig han är, hur publiken, alla, demokrater, republikaner, var de än var för att ingen hade något ont att säga om Trump, förutom de som hade blivit krossade av honom i affärer. Mm. Men att bygga hus och skyskrapor och vara i den här branschen i USA är ju stenhårt. Och det är därför han har både lyckats och misslyckats och lyckats igen, för att han är stenhård. Och det var därför han vann valet, för att han var stenhård. Men sen personligheten Trump, hur han är mot de här grupperna som han har möten med, utrikespolitiker, han kan vara tuff mot dem, andra presidenter, kungar och så vidare. Men jag har ju fått en uppfattning när jag pratar med folk i USA, när han har haft med journalister och vänner på Air Force One och flygit med till Mar-a-Lago, att han har en genuint trevlig, snäll personlighet. Han kramar barn, han hjälper äldre. Han har ju den stilen. Så de som är emot Trump, de är politiskt emot honom utan att känna honom överhuvudtaget, skulle jag påstå.
Ja, jag delar den uppfattningen helt. Jag menar, jag har inte träffat honom, men man kan se på sidan om. Alltså, alltid när det är ett event så filmar de ju efteråt och liksom innan. Och han skakar alltid hand med alla och han verkar jättetrevlig. Alltså, jag har ett väldigt bra intryck av honom som person. Så att man måste verkligen skilja från på liksom karaktären Trump, alltså politikern Trump och personen Trump. Det är viktigt. Men jag tänkte alltså, nu är det omval. Det är 2020 i hösten och ja, Trump står inför omval. Och nu har ju hela det amerikanska folket haft 4 år på sig att utvärdera hans presidentskap. Och ja, innan vi går in på det amerikanska folket, vad skulle du säga att det är det bästa som Trump har gjort under de här 4 åren? Och det viktigaste kanske?
Det bästa han har gjort, det är att han som första politiker någonsin som jag vet, när jag har följt svenska och amerikanska val, är att han har uppfyllt sina vallöften. Han har verkligen gjort det han sa, och det han inte har lyckats med ännu är ju totalt motarbetat av demokraterna. Och det förstår man ju, de är på sin sida. Men han har börjat bygga muren, den är nästan klar faktiskt idag. Han har lyckats skapa USMCA då, som är ett nytt handelsavtal mellan Mexiko, Kanada och USA. Vilket gör att faktiskt Mexiko kommer att indirekt betala muren, så han fick lite rätt i det också. Han har gjort saker som andra presidenter har lovat i 30-40 år, som att flytta ambassaden och huvudstaden från Tel Aviv, Israel till Jerusalem. Han har fått igång diskussioner som nu har lett till att en hel del människor börjar tala om att han borde ha blivit nominerad till Nobels fredspris häromdagen. Mm. Sen att få ordning på NATO, att medlemsländer betalar sina avgifter, att skapa så pass mycket jobb i USA som man gjorde, upp mot 7 miljoner jobb de första 2 åren, så att svarta, latinos, asiater, kvinnor och alla minoritetsgrupper, arbetslösheten sjönk till extremt låga siffror, rekordsiffror, samtidigt som pensioner då och skatter sänktes, löner höjdes, arbeten skapades, arbetslösheten minskade. Miljoner svarta som var på sådana här matkuponger fick jobb istället och behövde inte ha bidrag. Så energiförsörjandet var ju en stor sak, att helt oberoende när det gäller energi. Och jag tycker att de här viktiga detaljerna, inrikespolitiken och utrikespolitiken, han lyckades med det han har sagt, och han har byggt upp någonting som fungerar väldigt bra för landet fram till coronaepidemin. Och där har man ju, hade valet varit innan coronan, eller om coronan inte hade kommit, så hade det här inte ens varit ett val. Där han vunnit hur lätt som helst.
Ja, och jag kan tycka också då, alltså om vi går in på demokraterna, så både du och jag, vi stödjer Donald Trump, så vi kan vara öppna med det och väldigt tydliga med det då. Men alltså demokraterna, de har ju, alltså det enda de har gjort de här 4 åren, alltså ja, det har varit att obstruera. Alltså de har försökt stoppa Donald Trump, och sen har de inte själva kommit med några egentligen konkreta politiska lösningar eller ens förslag på USAs problem, utan man pratar om klimatkrisen, det har man ältat, det ältar man hela tiden oavsett vad det än handlar om, men man har liksom inte själv kommit med något initiativ. Nu ska vi ta itu med liksom infrastrukturen i USA, nu ska vi ta itu med alltså konkreta problem, men alltså Trump har satt fingret på de konkreta problemen. Så jag menar, hur skulle du utvärdera demokraterna? Håller du med min analys här, eller har du en annan bild?
Nej, jag håller med så tillvida att det du sa där var exakt korrekt, men det är ju en liten del av det också, för att de obstruerar, det gör de av flera skäl. Dels är de ju rädda för Trump. De är rädda för vad som ska komma ut i den här Durham-rapporten. Angående om faktiskt Obama, Biden och hela gänget var in gällande att spionera på hans kampanj inför och under 2016. De är ju faktiskt rädda för att det ska komma fram att de har ljugit hela tiden. Och sen har de inget annat program. För jag menar, jag har ju hört folk diskutera. Det har ju kommit fram ljudband nu här med Jeff Zucker som en av de högsta cheferna på CNN. Där han mer eller mindre sitter bara och talar väl om Trump och hur bra han är. Och han vill ha honom som gäst och skapa ett nytt tv-program för honom och så vidare och så vidare. De har ju ingenting att säga emot. Aktierekord på aktierekord. Lägsta arbetslösheten för alla grupper. Flest skapar jobb. Ordnat stabilitet i Mellanöstern, fixat så att det inte längre är någon aktuell kris med Nordkorea. Hade ett nytt avtal klart med Kina innan coronan. Om du tittar på alla de här bitarna, vad ska de säga? Att vi ska göra det här och det här bättre. Det är ju extremt bra resultat som Trump har haft om man tittar på de bitarna politiskt. Bara på siffror, liksom så här, då är resultaten bra. Så demokraterna har ju ett Det är två. De har två möjligheter att vinna det här valet som jag ser det. Att så pass många amerikaner tycker att det är Trumps fel att så många blev smittade och dog av coronan. Det är det ena. Och det andra är att de kan så att säga rida på att det kan Biden och vad heter det, Pelosi och kongressen då göra bättre än Trump nu när arbetslösheten har gått upp så kallat och många har blivit förlorat sina jobb och så vidare, att de då kan ta oss från coronan framåt bättre än Trump. Men jag tror inte att det finns en möjlighet, att det finns en majoritet som tycker det. De senaste rallyerna som Trump har haft nu utomhus visar att det är 30-60 000 som kommer, och de är liksom peaceful protesters som nya skylten säger då, som de har gjort de här kampanjerna. Och det kommer knappt någon som vill lyssna på Biden, för han är ju knappt ute och kampanjer. Så att, nej, jag tror att Trump kommer vinna det här valet relativt lätt ändå.
Ja, men om vi går in på det mer detalj, för jag menar, det här är, vi är ju inne på samma linje, alltså demokraterna har inget riktigt budskap, och det är det som Trump kampanjar på också. De kan ingenting, de vill ingenting, och de vill bara prata skit om USA. Och nu när Trump är ute och kampanjar och håller sina rallyn, så det är otroligt mycket energi. Och jag menar, du var ju på rallyn 2016, så du har ju sett det på nära håll. Jag har bara följt det på internet. Men jag tycker ju att Trump är mycket mer, han är mer avslappnad nu när han kampanjar 2020 han var 2016. Jag sa att 2016 så lät han ju aggressiv och sådär. Han låter mycket mjukare i tonen. Han kan ju bita till när det behövs, men alltså det känns nu som att nu känner man Donald Trump, och det är liksom en ganska rolig person. När man följer hans rallyn, det är som att titta på en stand-up-komiker. Han håller låda i 2 timmar och folk skrattar, och det är liksom, det är kul att se Trump liksom i hans liveshower. Så jag menar, håller du med om att energi nu är, den är lika stark, men han är liksom på något sätt lite, han är roligare, eller hur bedömer du hans kampanj, hans rally, hans race?
Ja, där håller jag helt med. Jag har följt alla de senaste rallyen här nu, dag för dag för dag, senast nu i natt. Och han skrattar och han skämtar, och han är inte lika hård när det kommer en sån här som protesterar, när han säger till polisen att slänga ut den här personen. Han säger det lite lugnt och fint istället för att skrika om det som han gjorde 2016. Mm. Och han pratar ju liksom inte alls lika taskigt om fake news, även om man tar upp det. Så då är helt rätt. Han har en lugn, avslappnad inställning av två skäl skulle jag tro. Det ena skälet är att han tror att han kommer att vinna. Han ser entusiasmen. Han ser alla båtrallys i kanaler och i sjöar med Trump-skyltar. Han ser energin från sina väljare och sina vänner och sina administration. Och han ser hur dött och hatiskt och våldsamt det är på demokraternas sida. Han ser att det här kan inte vara vad majoriteten av amerikanerna vill ha. De måste vilja ha, som han säger, law and order, men fungerande polis, trygghet på gatorna. Att inte bli rädd för att bli nedslagen och rånad, att ens företag ska eldas upp. Det vet man att det sker i demokratiska stater och städer, och att han är emot det och vill att det ska vara ordning. Sen tror jag också att han är lugn och harmonisk, för att han tänker kanske att om jag mot förmodan förlorar, då har jag mitt liv i Mar-a-Lago med golfen och mina pengar och min fru och min familj. Och så får de ha det då, amerikanerna, om de väljer det istället. Va? Så jag tror att det är en win-win för honom. Mm. Första gången var det inte en win-win. De var tvungna att vinna, för annars var det allt. Nu kan han klara en förlust och säga att okej, jag förlorar tack vare coronan, och så kan han skylla på någonting och spela golf sen. Va? Mm. Men jag tror att folk som hade svårt för Trump förut, en del kvinnor, en del äldre, de ser ju hur ruttet det ser ut i USA på gatorna med det här våldet och Antifa och Black Lives Matter. Så mycket lögner det är om att 99% av polisen, som verkligen är jättebra, att det skulle göra att man skulle ta bort ekonomin från polisen. Vem ska skydda dig om du råkar ut för någonting? Så jag tror att det är så här, många fler svarta, latinos, stödet gick upp till 52% i natt, sa han på sitt rally, om det nu är faktasäkert korrekt. Och många tror jag kommer att rösta på Trump för att de ser att okej, vi gillar inte hans personlighet på den punkten. Men han är för polisen, han är för ordning och reda och trygghet på gatorna och så vidare. Och han är emot krig. Han vill ta hem soldater mer från Irak nu. Han vill göra liksom en mängd saker som de flesta faktiskt innerst inne håller med om. Så att, jag lägger till det du sa plus det jag sa nu. Han är mycket mer lugn och har harmoni i sig. Och kan ha en inarbetad administration som faktiskt vet vad de gör. Det visste de inte första året.
Nej, precis. Nej, jätteintressant. Och du var inne på Florida nu och latinos och sånt här. Jag menar, du har ju bott i Florida och där är ju latino-communityt, det är ju nästan de som avgör varje presidentval, för Florida är så viktigt, de har så många elektorer från Florida då, och det är en swing state och en vågmästarstat. Så jag menar, hur pass väl, ja, hur står sig Trump bland latinos i Florida, om du ska bedöma utifrån dina egna vänner och kontakter och sådär kanske?
Det som jag har hört nu från mina kollegor och partners i Florida när de frågar runt, det är att fler och fler kommer att rösta på Trump. Han har ju, alltså latinostället ökar ju oerhört starkt. Han hade ju i Vita huset igår eller i förrgår en sån här latinos för Trump, om du såg den. Han satt med det här fyrkantiga bordet i Vita huset och pratade med representanter för latino-communities. Och det gick jättebra. Och igår sa han på rallyt i Nevada att han stödet från latinos som han också har gått upp till 52%. Det är dubblat sedan 2016. Och han vann något pris också nu från kubanska latinos i Miami igår, som gav honom priset som den president som har gjort mest för latinos någonsin i USAs historia. Mm. Så han, det går spikrakt uppåt. Och tittar man på YouTube och lägger till de svarta communities då med Afro-Americans eller Black, som de själv säger, båda sidor, samma sida, olika namn för svartar och amerikaner, så säger ju de ju själv på YouTube, alltså det är 20 nya kanaler på YouTube med svarta, allt från Jericho Green till Tatum och allt vad de heter, som nu får plats på riktiga kanaler, som bjuds in till Tucker, som bjuds in till Laura Ingraham och så vidare på Fox, och där de liksom har hundratusentals följare. Mm. De har gått från 4-5 tusen följare till hundratusentals, både på latinos och svarta och asians, alltså asiater där, det växte jättemycket. För asiater är väldigt utsatta för gatuvåldet. Det är alla de här små koreanska och kinesiska butikerna, det är de som eldas upp. Det är de som inte har råd med försäkringar. Det är de som ligger illa till när Antifa kommer och eldar upp en stad.
Men det är rätt intressant, alltså att de här minoriteterna, svarta har ju generellt alltid varit demokrater, att de börjar ändra sig, latinos har varit lite mer blandat, men jag vet att asiater, de som kommer från Korea och så här, de har ju ganska länge, och även indier, varit ganska liksom mycket för republikanerna. Men det är intressant därför att när de här liksom demokraterna ute kampanjar, det var mest Bernie Sanders men även då Joe Biden, då pratar de hela tiden om att Donald Trump is a racist, he's a homophobe, he's a xenophobe och så vidare och så vidare. Alltså Bernie Sanders hade ju ett mantra där han, så fort man såg honom på TV så sa han, drog han den där ramsan om rasism och xenofobi och så vidare och Donald Trump. Jag menar, de har ju alltså en helt annan bild än vad en stor allmänhet av minoriteterna verkar ha av Donald Trump. Så jag menar, den här, deras bild, deras narrativ, demokraternas, det verkar ju skära sig då ganska mycket med verkligheten. Och tror att det är det här glappet mellan verklighet, alltså att Trump faktiskt försöker nå de här communitiesna, och att demokraterna försöker måla upp en nidbild, är det det som kommer att fälla demokraterna? För det är vad jag tror nämligen.
Jag håller helt med det. Man kan jämföra lite grann med, som jag brukar skoja, min farfar och min farmor förr om åren. Jag menar, bara för att rösta ner på sossarna, det har vi alltid gjort. Och det är ju så som svarta och många andra minoritetsgrupper har fungerat i USA. Men svarta har börjat vakna till nu. Och när svarta människor som vill rösta, som röstade förra valet på Hillary till exempel, när de ser fler och fler kända rika svarta som går emot du vet Hollywood, som går emot de här NFL-stjärnorna och NHL-stjärnorna, inte NHL så mycket, men NFL och vad heter det, NBA med basketen. Mm. Och de visar att vi har en egen hjärna, vi kan tänka själv. Det har aldrig varit så bra för svarta i USAs historia som det är nu. Det finns knappt några rasism, det finns knappt några poliser som gör någonting mot svarta som går på gatan och sköter sig. Så de ser de här nya YouTube-programmen och de ser att de blir inbjudna till Tucker och Hannity och riktiga program, så att säga. Va? När det är riktiga så menar jag att YouTube liksom är webbaserat då. Och de kommer till riktiga tv-kanaler och blir intervjuade. Och de säger att vi måste ju inte rösta på Biden. Hillary och Obama, det blir inte fler jobb för svarta. Det blir inte bättre ekonomi. Så varför inte ge Trump den här chansen som många gjorde när Trump sa what do you have to lose? Och nu kan de ju lägga till liksom att vi har faktiskt något att vinna på att rösta på Trump den här gången. Så jag håller helt med dig. Jag tror att minoritetsstödet, om vi ska kalla det kommer att öka något oerhört siffermässigt för Trump det här gången.
Mm. Om vi går in lite grann på det med retail politics, vi pratade om kampanjerna nyss, att det är mycket energi på Trumps rally och att det är roligt att vara där. Alltså man behöver inte ens vara intresserad av politik, det är kul, alltså han är en showbizman och det är roligt att lyssna sådär. Men jag menar, Joe Biden, han ägnar sig ju inte alls åt det här. Han är inte ute och kampanjar, och är han det så håller han inte sådana stora tal på arenor, kanske något men inte så många. Så han är ju nästan osynlig, och jag har följt alla amerikanska valkampanjer på nära håll sedan år 2000, och jag kan inte minnas att någon kandidat har varit så osynlig som Joe Biden har varit. Så jag menar, liksom, och USA är ändå det är liksom närkontakt det handlar om. Du ska vara ute på kampanjen och sådär. Jag menar, hur mycket kommer Joe Biden att förlora på att han dels är gammal så att han inte orkar, och att han dels är rädd för coronan av naturliga skäl då, så att han inte vågar? Hur mycket kommer han att förlora på det i jämförelse med Trump då, som är ute hela tiden?
Ja, det är en intressant fråga och diskussion det där. För vi vet ju faktiskt inte ännu om han förlorar på det. Men jag förstår vad du menar. Jag tror att det är så här. Jag är rätt så övertygad om att det är så här. Att de har sett hans så kallade gaps. Som på svenska, jag kan inte översätta det annat än att han säger fel och
tabbar.
Uttrycker sig på ett sätt. Ja, tabbar helt enkelt, va. Och jag tror att de vågar inte ha någon ute som har de här problemen, att han inte riktigt kommer ihåg, att han säger fel, att han säger emot sig själv och glömmer. Så jag tror att det här är en plan från demokraterna, att vi kan inte ha han ute. Jag tror inte det blir någon debatt, ärligt talat. De kommer hitta på någonting så att det kanske blir Kamala som debatterar mot Trump istället. För att det enda skälet jag kan se att de har valt Kamala Harris som fullständigt avskyr Biden egentligen. Och Biden gillar inte henne. Jag tror att det är en plan de sätter. Vem ska vi välja? Vi väljer henne. För att vi kan inte ha Biden ute på kampanjer. Vi kan inte ha honom ute på rallyt. För det är så och så. Men nu är det han som är vår kandidat. Och så tar vi en svart kvinna så kallat. Som är då det enda sättet att de kan få fler svarta röster. Och fler minoriteter, tror de. Mm. Men det har kommit fram så mycket negativt om Kamala Harris. Så jag tror att de har valt helt fel kandidat. De har inte tänkt igenom det, tror jag. Så jag tror att du har rätt när du säger att de kommer förlora på att han inte är ute och kampanjer. För de litar på två saker, demokraterna. De litar på att coronan ska fälla Trump och att det här med poströsterna kommer att fälla Trump. Vi kan prata lite om det sen om du vill.
Ja, vi
för
kan
det här
komma
med poströsterna, ja. Det gynnar demokraterna, det gynnar inte Trump.
Vi kan komma in på det alldeles strax, men jag tänkte för att slutföra mitt resonemang, för vad jag tror det är att om man gör som Joe Biden, alltså gömmer sig i en källare, och oavsett om det beror på coronan, åldern eller att hans kampanjteam tycker att du kan ju inte prata så håll undan, oavsett det, så att har man den strategin att man inte ägnar sig åt retail politics, träffa folk och sådär, då måste man med nödvändighet USA driva en nationell strategi, alltså bara ha de övergripande tv-ads och liksom försöka prata till den stora breda allmänheten, men alltså om man kör retail politics som Trump gör, då kan man åka till ett visst distrikt i en viss delstat, i en viss stad och prata specifikt till dem och liksom verkligen vinna deras hjärtan i det här viktiga distriktet, i den här viktiga delstaten som Florida då till exempel. Och jag menar, där kommer ju Trumps styrka att finnas. Han kan rikta in sig på de viktiga delstaterna, de viktiga distrikten för att vinna liksom rätt elektorer. Medan Biden har mer det här övergripande, liksom stora fiskenätet så att säga. Och det var ju den här strategin, nu pratar vi primärvalet, men primärvalet 2008 när Hillary Clinton fightades mot Barack Obama, då hade hon en mer nationell strategi, för hon tänkte jag är känd, alla känner mig och sådär. Men alltså Obama, han åkte till alla de små distrikter där han visste att här kan jag vinna delegater liksom, i primärvalet då. Och han vann genom att vara mer specifik. Och jag tror att det är det som blir styrkan här. Trump åker omkring och han håller stora rallyn på specifika platser, väl utvalda, medan Biden kastar det här breda nätet och hoppas på att det ska räcka ungefär.
Absolut. En annan sak som är till fördel då, om vi ska ta in coronadiskussionen här lite grann, det är att folk har ju suttit inlåsta så länge nu så kallat, va. De har inte fått gå ut riktigt, de har inte varit publik på matcher, de har inte varit restauranger, de har inte varit pubbar. Det har lett till att Antifa har haft väldigt lätt att utnyttja Black Lives Matter-rörelsen till det här, de här våldsamma upploppen som de kallar för fredliga protester. Medan då republikanerna har sett fram emot Trumps rally. Så de får utlopp att stå i kö i 2-3 dygn, att snacka ihop sig, att ha Trump-flaggor och du vet, sjunga och liksom bara vara ute och leva livet. Liksom. Och sen går de på rally. Så som när han visade kameran här i förrgår, 30-40 000 utanför. Det var folk på gatorna. Folk stod i tusentals längs gatorna med Trump-flaggor och tröjor för att vinka när han kom i bilen där, fast de inte såg honom. Mm. Jag menar, det kom 2-3 personer till Biden. Så jag tror att corona så tillvida kan vara till fördel för Trump. Det är det demokraterna misstår sig på. Den här energin att folk går man ur husen ut för Trump. För de tänker, han är det enda som står i vägen för våldsamma upplopp. Ingen polis. Du vet, mer liksom problem, arbetslöshet. Allt talar för att Trump ska vinna det här valet väldigt lätt. Jag har själv bettat på 330 elektorer.
Okej, okay. ja vi får se helt enkelt. Jag tänkte också, vi var inne på de här, du nämnde det här med liksom poströstning och sånt här. Och det här är en fråga som är, jag vet inte varför den är så stor i Sverige, men den är väl stor för att man vill angripa Trump. Han pratar ofta om att demokraterna kommer att fuska sig till valet. Och jag är ju lite insatt, jag har läst en del och sådär, men jag har ju aldrig röstat i USA och jag har inte i praktiken gått in i något amerikanskt valbås och sådär. Men kan du förklara liksom, alltså poströstning, är det problem? Du som ändå bor i USA kan det där, är det problem? På det sätt Trump säger, eller bara liksom berätta bara i allmänhet?
Ja, det skulle jag vilja påstå att det är ett stort problem, för att som jag har förstått det så går du antingen ner till ett kontor som vi gör i Sverige och lämnar in din ballot, så kallat din valsedel, och har då visat lägg och det står ditt namn på den och det blir din röst liksom. Sen har du ju då det nästa steg som kallas för jag kommer inte ihåg det exakta ordet här nu, men det är alltså att du kan beställa hem en valsedel som du signerar och identifierar dig, typ som vi har med BankID, på ett annat sätt, och skickar in den så du vet att den här rösten kommer från dig. Men demokraterna, de vill skicka ut miljontals, så det är upp mot 80 biljoner valsedlar baserat på adresslistor som inte är aktuella. Mm. Så det kan komma ut liksom valsedlar till folk som inte ens lever idag. Det kan komma ut alldeles för många valsedlar som bara ligger och skrepar som folk kan ta och gå och lämna in. Ingen kontrollerar ID, ingenting. Och det skulle ju kunna leda till det som Trump anklagade demokraterna för 2016. Att Hillary vann egentligen bara the popular vote, så kallat flest antal röster med 3-4 miljoner stycken. För att det var så många olagliga immigranter som får rösta. Jag menar, om du är olaglig i USA, illegal immigrant, och du är rädd för att bli utvisad. Vem röstar du på då? Jo, du röstar på de som ger dig bidrag och de som inte tänker slänga ut dig. Så att har du då 20-30 miljoner potentiella sådana röster, så är det klart att du vill skicka ut så många valsedlar som möjligt, som vem som helst kan gå och plocka upp och rösta för sin sak. Mm. Fast de är inte berättigade till röster. Och det är därför Trump pratar om det hela tiden, att vi måste ha koll på valstationerna, vi måste gå ut och rösta allihopa, kom till mina rallies, det här är enda sättet vi kan vinna på. Det är det som gör att det är stort i USA, att demokraterna vet att de kan fuska med det, och de kanske inte ens tycker att det är fusk. De tycker kanske att det är okej att vem som helst får rösta fast du inte har medborgarskap eller pass eller någonting. Men det är ju republikanernas chans. Det är ju att säga att vi vill vara äkta amerikanska, så att säga, alltså medborgare ska få lov att rösta.
Ja. Och vi vill ha ett säkert valsystem. Alltså, men det vrider ju demokraterna till att säga att nej, men ni vill bara hålla minoriteter utanför och det här visar att ni är rasister. Det är deras motargument av demokraterna. Vad säger man om det?
Mm. Ja, vad de säger. Republikanerna fortsätter ju säga att vi vill att den som röstar ska kunna bevisa att den har en laglig rätt att rösta. Medan demokraterna har ju sett att vi förlorade ett val 2016 baserat på att folk var trötta på det gamla, liksom status quo, att ingenting händer, att arbetslösheten var hög och jobben skapades inte. Och när Obama till och med står och säger att det går inte, man kan inte göra det. Och nu har då Trump lyckats med 4, 5, 6 av de sakerna som demokraterna hävdar inte fungerar. Så tror jag att det gynnar Trump så tillvida att fler republikaner än någonsin kommer att gå ut och rösta på riktigt, för de vill ju ut, va? Mm. Du ser ju att de vill ut, eftersom det är fullproppat på de här rallysen. Det är mer folk nu i 2016, det är tokigt vad mycket folk. Och det är hundratusentals som anmäler sig till varenda rally. 2016 var det typ 30-50 000 som anmälde sig, 5-15 000 kom in. Nu är det 2-3 gånger så mycket.
Mm. Just det. Ja, jättespännande. Jag tänkte vi kan prata lite grann om media också. Både media i USA och media här i Sverige. Alltså när Trump är ute på sina rallyn, jag såg också det här som han höll i Nevada igår. Och det var ju som vanligt roligt och sådär. Och han inledde alltid med en liten skämsam pik mot media. De har ju ett mediabås längst bak. Och han pekar där, sitter fake news media. Och så kan han skratta. Och så säger han att jag kanske ska liksom sitta 12 år. För då blir de galna de där bak. Och så skrattar han lite grann liksom. Och ja, han driver med media ganska mycket. Och han gör ju det av en orsak, anser jag. Han anser inte att media skildrar honom, hans kampanj eller hans politik ärligt, och det finns så många exempel på det, och de exemplen sprider sig till Sverige, för i Sverige så apar man efter CNN och liknande, och nu är det de här skogsbränderna i Kalifornien, och då läste jag att Trump ska dit idag förresten, han är på väg dit till, ja, till Oregon och Kalifornien och Washington tror jag, och för att besöka dem där då, och då läste jag att alla demokrater där anser ju nästan att det här beror på klimatförändringarna, och då har Trump sagt att nej, det här beror på dålig skogsvård, och då vart det rubriker i Sverige att det här Trump är, ja, att Trump är dålig och liksom han ljuger och sådär. Men när man läser på lite mer så inser man att det här beror på dålig skogsvård. Det sköts inte skog och mark på ett bra sätt, och det gör att när skogsbränderna börjar så kan det bli såna här supereldar som det har blivit nu då. Så jag menar, ofta så gör ju media, de går oftast på demokraternas spår. De hämtar liksom sin analys av Trump genom demokraterna, eller så gör de bara på något sätt... ja, eller så liksom förlöjligar de Trumps argument och tar inte det han säger på allvar. Så jag menar, det är väl en stor orsak då till att Trump är så kritisk till media, skulle jag säga.
Ja, absolut. Jag kan ju hålla med om att det säkert är klimatförändringar. Det har det väl alltid varit. Jag minns ju när jag var liten, jag är i Malmö just nu, och när jag var liten så var det snö här på vintern. Det hände ju bara var tionde år nu. På 78 var det jämnt snö på vintern. Så klimatförändringar, det är väl naturligt på något sätt. Det har funnits istider för långt innan det fanns flygplan och bilar. Så att, jag menar, och värmeböljor, och skapats öknar och så vidare. Så problemet här, det är väl att, liksom, att skylla på Trump och säga du gick ur Parisavtalet och därför brinner det i Kalifornien. Det går inte ihop.
Nej.
Och att då media vänder och vrider på det sättet, jag tror att det till och med det gynnar Trump det också, för att media väljer att tolka allting Trump säger som falskt och negativt. Och det är det Trump tar upp när han kallar dem fake news, att liksom, jag menar det faktiskt så, och det här är vad det betyder, och det här med skogsvården som du sa, det går ju att bevisa. Det kan ju faktasätta och visa att vissa saker görs på ett sånt sätt att det är direkt farligt när det är så varmt som det är nu.
Ja. Har du några mer tankar kring media och rapportering och sådär? Ja, i allmänhet. Därför att jag menar, så här är det.
Jag vet inte om jag får nämna namn i din...
Ja, vänta. Men jag tänker på så här, du och jag är en minoritet. Jag menar, majoriteten av svenskar avskyr Trump, och de gör det av en orsak, anser jag. Och det beror på att de helt enkelt de läser svensk media istället för att titta på Trump-rally som vi gör. Så jag menar, ja, fortsätt då.
Ja, nej, men det är helt uppenbart. Jag menar, det finns ju journalister som jag skriver till ibland, Aftonbladet och Expressen har ju några beauties, som han säger, Trump. Och jag menar, man ser ju på dem att det är kopierat från CNN. Och att de inte ens har lagt någon tid till att bry sig om vad de skriver. Och att det bara är negativt. Och jag vill gärna ta upp lite grann det här med Fredrik Reinfeldt samtidigt. Det är ju rent absurt att han får sitta och säga saker i TV utan att och bli motsagd på något som helst sätt. Det är ju diskriminering alltså på något sätt det här. Men jag tycker att media, de är inte intresserade av att lyssna på vad Trump och hans team säger, att rapportera någon som helst resultat, utan de har ju någon sorts klubb där, känns det som. Vad sa Trump den här veckan? Vad har han sagt? Hur kan vi sätta dit han? Vad menar han med det? Han menar säkert så. Så väljer de utan att kolla något som låter helt tokigt, som ska få så många som möjligt att tycka in dem. Det är så jag känner att media jobbar.
Ja, verkligen. Men ja, vi kan ta... Men Reinfeldt, du var inne på det. Det är ett bra exempel. Han är ju inte en mediepersonlighet, men han har fått alltså allt rampljus nu för hans nya bok. Och jag kan säga det på en gång, men jag brukar alltid säga det när vi kommer in på Reinfeldt, att han... Jag har också skrivit en bok som handlar om Donald Trump, och den handlar om egentligen samma ämnen som Fredrik Reinfeldt skriver om. Fast min bok beskriver Trump på ett mycket mer intressant sätt än Reinfeldt gör. För han har bara de här ytliga analyserna och inget djup alls och ingen förståelse alls. Så att han ensam får sitta och liksom bara spotta ut sitt eget narrativ överallt hela tiden. Det säger ganska mycket om det sjuka tillståndet i svensk media.
Håller med till 100%. Jag lyssnade på P4 för ett par veckor sedan när Reinfeldt blev intervjuad i något program där mitt på dagen. Minns faktiskt inte vad det programmet heter, men tjejen där som hade programmet vågade faktiskt säga emot Reinfeldt flera gånger. Hon sa ju till Fredrikan, men så hemskt kan han väl inte vara. Så fel kan han väl inte ha. Nu trots allt halva landet som har röstat på honom, och han vann ju trots allt valet, och han är ju faktiskt president. Och varje gång som Fredrik Reinfeldt tog upp någonting som han tyckte var farligt för USA, så vågade den här tjejen faktiskt säga att men det och det har ju blivit bättre. Aktiebörsen gick upp, arbetsrätten gick ner, det blev inte krig med Nordkorea som alla trodde och så vidare och så vidare. Han blev rätt så stum emellanåt, Fredrik, tyckte jag. Men han hävdade sin åsikt, som jag tycker är fullständigt baserad på, som du säger, alltså den är baserad på vad han tycker. Mm. Förmodligen också vad han känner när han har läst svensk media. Och har han en son tydligen som bor i USA och som kanske är left wing, som säger det han känner och uppfattar. Men hade vi fått sitta och prata med Reinfeldt i SVT, TV4 eller på radion, så hade det funnits några som hade kunnat fråga Fredrik, men vad tycker du om det här? Varför anser du att det här är farligt? Vad säger du om de här resultaten och så vidare? Men han är ju helt oemotsagd. Och när folk då i Sverige, till och med sossar, när de hör en före detta statsminister säga så här om Trump, då tycker ju 90% säkert det är en före detta statsminister som säger det. Det måste ju vara rätt. Där ser man, Trump är tokig liksom. Så det här blir mediasvängt alltihopa när en person får sitta och mata sitt tycke som stämmer överens med CNN, Expressen och Aftonbladet.
Ja, och det, jag menar, Fredrik Reinfeldt går ju nästan längre än dem, därför att han menar att Trump i princip hotar att göra USA till en diktatur om man skulle vinna sitt omval. Jag menar, det är så absurt att det är svårt att bemöta ett sånt absurt påstående. Jag menar, USA är världens moderna, liksom mest öppna demokrati. Det finns ingen demokrati i världen som är lika öppen och transparent som USA. Och Trump är en produkt av den demokratin, och han kommer liksom inte att underminera demokratin. Så jag menar, det är helt, alltså en diktatur. Det är liksom, det är inte liksom, det är ganska drastiska termer han drar sig med, Fredrik Reinfeldt. Och man bara det borde visa att han inte är seriös. Det är ingen seriös analys där, utan det är bara, som du var inne på, subjektiva känslor och hans subjektiva åsikter som han tror att han på något sätt kan få igenom, därför att han är en auktoritet, han är före detta statsminister, och då ska man liksom ta honom på orden och liksom lita på honom ungefär. Och att media kan gå med på det, jag förstår inte.
Nej, där kommer ju den här frågan egentligen in, va? Vad är det svensk media är ute efter? Varför vill de bara kopiera CNN? Varför ser man aldrig enligt Fox News? Till exempel, ja men Fox News, de är ju republikaner, de är på Trumps sida allihopa. Det är de faktiskt inte. De har en slogan som heter Fair and Balanced. Och det finns jättemycket demokrater som både jobbar och har program och är gäster dagligen på Fox News. Men den öppenheten ser du inte på CNN. Så det har varit mycket roligare för svensken som är politiskt intresserad av USA att få läsa någon gång en artikel som är helt positiv Trump, någon som är liksom lite mitt emellan, och så kan du ha det här kritiska. Mm. Så du får hela bilden. Men vi matas ju bara med det negativa.
Ja, men alltså det är intressant för det du säger.
Det spelar ingen roll om det till och med handlar om Melania eller om hans barn. De har ju till och med gått så långt så att de senaste 2 åren förlöjligar Melania Trumps dialekt för att hon bryter. Hon kan 7 språk utantill. De förlöjligar hennes barn, eller förlåt, Trumps barn och hennes son också, Byron då. Och varför gör de sig på familjen? Alltså, jag förstår inte. Jag har aldrig hört att man har gett sig på Löfvens fru eller något sånt.
Sånt är ju förbjudet i Sverige nästan, så att, men med Trump verkar det gå bra. Men vi var inne på media, jag tycker att du har helt rätt. Jag menar, här är det ett ensidigt perspektiv. I USA så kan du titta på, jag menar, även om CNN och MSNBC är väldigt enkelsidiga, så kan du byta kanal, du kan kolla på Fox News, och du kan ha, det finns ju massa amerikanska politiska sajter, Real Clear Politics är en av de här mest kända hubbsajterna då, och där är det alltid så att du kan läsa en artikel som är för Trump och en annan som är emot, alltså de plockar in från alla håll helt enkelt, så att vill du följa nyheter så kan du läsa båda sidor och sen så ta ställning själv utifrån dina värderingar och dina liksom, ja, din kunskap och vad du tycker och sådär. Men i Sverige så är det inte så. Och ja, jag tycker bara att vill man ha en seriös USA-rapportering, USA är ändå liksom världens supermakt och vi har ju ett enormt intresse. Jag menar, liksom nästan majoriteten, skulle jag våga gissa, majoriteten av svenska utrikeskorrar är knutna till USA på något sätt, medan kanske ingen, kanske en är knuten till Indien som också är ett ganska stort land, men liksom majoriteten är knutna till USA, och trots det så är det bara ett perspektiv, så att ja, det är inte seriöst.
Nej, jag skriver ju, jag har ju skrivit många insändare eller e-mails då på, till de här USA-korrorna och även till, alltså Wolfgang Hansson på Aftonbladet till exempel, som är 100% negativ Trump. Han har ju inte vågat svara mig en enda gång. Men det finns några journalister på Expressen och DN som har svarat mig. Men då har svaren oftast varit, jag förstår inte vad du menar.
Okay.
Och då har jag liksom gett upp, för att om de inte ens förstår vad jag menar när jag skriver ganska tydligt att igår var det ett rally. Det var 15 000 personer. Det var inget bråk. Alla skriker till och med nu, we love you Trump, we love you Trump. Det har de börjat med nu, det är helt nytt. Nu skriker de ut sin kärlek till Trump. Och det är så här, menar ni, menar du på Expressen, herr journalist, att alla de här 30 000 människorna på det här rallyt, och att till exempel då 65 miljoner, eller vad det var förra valet, som röstade på det, är alla de lika dumma i huvudet som ni tycker Trump är? Så ni menar alltså på fullt allvar att de som eldar upp städer, slår ner polis, kastar sten på polis och så vidare och så vidare, det är okej att protestera på det sättet. Men att gå ut och krama om varandra och vara fredliga och hålla på en president som har sänkt arbetslösheten, förbättrat ekonomin, skapat 7 miljoner jobb, den ska man vara emot utan att ens kunna definiera vad det är ni är emot.
Exakt.
Det här är absurt hur media beter. Medias beteende mot Trump, och att Sverige har lyckats bli lurade att följa CNN och de här andra kanalerna i USA på det här sättet. Att enformigt följa bara en sida. Det tycker inte jag är journalistik. Där köper jag Trumps uttalande om att journalistiken är död, för att ni inte är intresserade av att tala om fakta för folket.
Nej, exakt. Jag menar, även om man inte håller med Trump, som journalist borde en uppgift vara att faktiskt förstå där man kritiserar. Alltså okej, jag håller inte med Trump, men jag förstår hans argument, jag förstår vad han försöker säga, jag förstår vad som tilltalar hos väljarna, men inte ens det verkar de lyckas med, svenska journalister, och det stör mig mer än att de är emot Trump. Jag menar okej, om ni är emot och ni förstår vad ni är emot, men ni förstår inte ens det liksom. Så att jag menar, jag förstår demokraterna, jag vet varför man stödjer Joe Biden, och jag menar, jag kan de politikerna också. Just nu så läser jag John Kerrys självbiografi, och han var ju demokraternas presidentkandidat 2004, och han var utrikesminister under Barack Obama då. Och jag sätter min hans perspektiv, och jag tycker det är intressant. Så jag menar, jag är intresserad av hela USA. Jag är intresserad av demokraterna, även om jag föredrar republikanerna, och jag är intresserad av liksom allt som har med USA att göra. Men de här verkar inte alls vara intresserad av den republikanska sidan, och det stör mig mest när de ändå har en så stor plattform som de har.
Det som stör mig mest, det är att ingen svensk journalist av de 15 jag har skickat mejl till, och ingen överhuvudtaget i Sverige, vänner, familj, grannar, och även någon amerikan då som jag känner uppe i New York som är demokrat, ingen av dem kan svara på den här enkla frågan. Egentligen kanske den inte är enkel, men jag menar att frågan är inte enkel. Hur tror ni USA kommer att bli om Biden vinner och blir president? Definiera för mig skillnaden på hur landet kommer att bli på alla de här punkterna som vi pratar om att Trump har förbättrat. Mm. Utrikespolitiken, jobben, arbetslösheten, sjukvården, muren till Mexiko, att vara stenhård mot olagliga immigranter, att vara vänlig och kärleksfull mot lagliga immigranter. Och så tar det punkt efter punkt efter punkt. Det är totalt tystnad när jag ställer den frågan. De kan inte definiera punkt 1, 2, 3, 4, så här kommer det bli. För de vet att det inte kommer att vara Biden som är president. De vet om att det finns kommunister, socialister, en New Green Deal-plan som ska höja skatterna, ta bort, alltså göra saker och ting bara för att ta bort det som Trump har skapat, så att säga. De ska döda Trump country, så att säga.
Mm.
Men det är ingen som kan definiera, och de kan inte heller svara på frågan, tror ni att det kommer bli bättre i USA med Biden som president än med Trump? Frågan om får du se vad du får för svar.
Ja, väldigt bra fråga. Jag har aldrig
Går inte
ställt den.
mycket till svar.
Nej, men det var en bra fråga. Jag har inte tänkt på det, men det är ju den moderna frågan av liksom, kommer det att bli bättre om nästa 4 år än det var de 4 tidigare? Det här var ju en mer utvecklad version av den klassiska frågan. Men ja, vi har diskuterat med det och vi har diskuterat det här enskilda debatt, liksom ensidiga debattklimatet när det gäller Trump. Har vi något mer att säga om det som händer nu och liksom allvaret inför hösten? Vi har inte pratat så mycket om Black Lives Matter och så, men hur mycket tror du att våldet som nu präglar USA, hur mycket kommer det spela in i liksom valmöjligheterna?
Jag tror att så länge Trumps supportrar håller sig lugna, så länge inte de blir som den andra sidans gatudemonstranter, vilket de heller inte har något skäl till att vara, för de får ju utlopp till sina känslor på de här Trump-rallysarna, så tror jag att det kommer att vara till Trumps fördel och att han som sagt kommer att vinna presidentvalet större än de 306 av 270 som han fick förra gången. Jag tror det kommer gynna honom på alla sätt. Och jag tror tyvärr att jag tror att det här gatuvåldet och antipolisvåldet och så vidare från de grupperna som utför det, det kommer att öka något fruktansvärt om Trump vinner ett tag. Men det kommer lägga sig ganska snabbt, därför att Trump kommer inte länge till att acceptera att stater, alltså du vet, staterna som har demokratiska guvernörer och borgmästare som Chicago, Illinois där då, Chicago, och så har du då vad heter det, Detroit, och då har du Chicago, och då har Portland, Oregon och så vidare. De guvernörerna kommer inte fortsätta acceptera ett gatuvåld efter att Trump har vunnit. De gör det ju politiskt nu, för de tror att det är ett sätt att få bort Trump. Så ganska snart efter några upplopp efter han har vunnit, som jag tror det blir i just demokratiska stater, inte republikanska stater, så kommer det att lägga sig sen. Så jag tror att om coronan lägger sig, om Trump vinner och hans team får fortsätta, så tror jag att de 4 nästkommande åren med Trump som president blir mycket, mycket bättre än de här 4. Jag tror han kommer lyckas med ännu fler av sina utlovade löften, så att säga, valet.
Ja, jag håller med. Ja, då har vi pratat om det mesta. Debatterna, du trodde inte att det skulle bli några debatter. Jag tror att det kommer att bli, och jag tror att Trump kommer att köra över Joe Biden totalt. Alltså Biden, man ska inte underskatta honom. Alltså han har mycket erfarenhet och så, men när det kommer till de här rappa svaren och de här liksom korta, liksom, vad säger man, one-liners och liknande, då har ju Biden ingen chans alltså mot Trump. Så att det ser jag fram emot.
Jag tror att han har ett team, Trump. Jag tror att Trump har ett väldigt smart team bakom sig. Och de vet att de kan använda 3-4 negativa saker om Biden som Biden antingen bara kan undvika att svara på. Och det räcker att han säger fel en gång. Om man plötsligt säger något som han har gjort hittills, att jag är för fracking, jag är emot fracking. Det räcker att han säger en eller två sådana grejer och att Trump får honom på plats, som han fick med Hillary 2-3 gånger. Då vinner han de debatterna och sen är det slut med det här. Så att jag hoppas att debatterna blir av, men jag tror att de hellre vill skicka upp Kamala Harris och säga att Joe Biden har fått feber eller någonting. Hon är kaxig och tuff. Det är inte lika lätt att vinna mot henne.
Nej.
För Kamala Harris är stenhård. Och hon är svart och kvinna. Du kan inte säga vad som helst till henne. För då får du den här rasist- och antikvinnostämpeln direkt. Så det hade nog varit det smartaste demokraterna kan göra. Det är att skicka upp henne mot Trump istället.
Ja, vi får se. Ja, okej. Okay. Jag har inga fler frågor, så att då vill jag säga tack till dig, Tim. Tack.
Tack själv, tack. Ha det bra. Hej, hej.
Det var avsnitt 1182 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.